Ska vi be en kort stund innan vi börjar? Herre, tack för din enorma godhet emot oss. Herre, tack för att du, ditt fullkomliga ord kan förmedlas genom våra bristfälliga försök att formulera vem du är och vad du gör i vår tid. Vi ber nu att du talar, Herre, att du talar till oss, att du tröstar dem av oss som behöver din tröst, Herre. Att du utmanar dem av oss som behöver rejäl utmaning, Herre. Och att du låter oss få tröstas och utmanas av ditt ord just nu. Helige Ande, kom just nu. Amen. Snart är det val. Och alla lyste upp och varit jätteglada. Det är ju lite ångest, märker man, när man pratar om det här, när valet kommer upp. Vad ska jag rösta på? Och jag, åtminstone jag, tycker att det är lite svårt att orientera sig i det här politiska landskapet. Kartan har ju ritats om. Och åtminstone utifrån mitt perspektiv så är ju inte partierna riktigt sig lika. Och jag tror att det är så att den här högerpopulismens vind blåser riktigt stark. Och flera, om inte de flesta av partierna, vänder sin kappa efter den här vinden. Och det är frustrerande, tycker jag. Jag tycker politiker verkar ducka för de riktiga frågorna. Vad gör vi då? Hur ska vi rösta i det här? Och frågan för idag, för den här predikan, det är: hur kan vi som Guds folk vara politiska i den här förvirrande tiden? Jag ska prata om kyrkans politik. Och för att svara på den här frågan så ska jag först förklara lite grann vad Bibeln säger om liksom Guds folkets politik. Jag tar hjälp av kanske en av de viktigaste texterna i den här frågan, nämligen Jeremia 29. Kanske man inte alltid läser innan man går och lägger sig, men ni ska få höra denna text nu. Den är fantastisk. De första 14 verserna kommer jag prata lite grann om. Sen på slutet ska jag ta upp några konsekvenser för den här synen som kommer fram i Jeremia på politik för vår tid och det stundande valet. Så min första del då, kyrkans politik enligt Bibeln. Vad är det? Innan vi kommer till bibeltexten behöver vi nog bara kort stanna upp vid det här ordet politik. Vad tänker du på när du hör det ordet? Vad är liksom, vad associerar du, eller vilken bild ser du framför dig? Jag tror att det kan kännas konstigt att tala om kyrkans politik, eller till och med om Jesu politik, som en känd teolog har skrivit en bok som heter. Och det är för att i vår kultur så är det så att religion ofta förknippas med något slags privat, något inre. Tro är här inne i mig. Och om det är så, och nu fortsätter jag tala om vår kulturs antaganden, då blir ju religion i motsats till politik. För politik hör med det offentliga och vad vi gör tillsammans, medan då religionen blir något här inne. Och då kan det kännas lite konstigt att tala om kyrkans politik. Är det inte så att vi bara ska vinna själar eller hålla på med det andliga i kyrkan? Det kan också bli missförstånd när vi talar om kyrkans politik, eftersom politik ofta förknippas med partipolitik och liksom det som händer i riksdagen. Men i den här predikan så är politik att forma ett gemensamt liv tillsammans, att fördela resurser, att komma överens och att lösa problem tillsammans. Partipolitiker gör detta på någon slags nationell nivå. Men politik finns på överallt och på alla nivåer enligt den här mer vida definitionen. Så, några har en båtbrygga ihop och samarbetar runt ett sånt gemensamt problem. Det är politik. Några hjälper flyktingar tillsammans, och det har vi gjort i den här församlingen. Det är också politik. Så politik är något vi alla gör. väldigt ofta. Och enligt den här definitionen på politik, nu någon vid bemärkelse, så är kyrkan sannoliken politisk. Ett exempel var ju här framme förut. Barnverksamheten, Sara, Tom och Pia. Vi har någonting som vi behöver lösa tillsammans. Vi vill att barnen ska få lära sig mer om vem Jesus är. Vi samarbetar och löser det. Problemet kan ju låta lite konstigt kanske. Den förmånen, den möjligheten. Det är politik. Vi stod och sjöng här alldeles nyss. Det är verkligen politik. Och alternativet till politik, det är våld. För om vi inte kommer överens, om vi inte gör saker tillsammans, då kvarstår bara manipulation, manövrering och ytterst att stampa ner den andra för att komma framåt. Så våld är, eller våld, politik är viktigt. Och lägg märke till att Bibeln är full av politik. Vad kallas Jesus? Messias. Det vill säga kung. Det är en politisk roll. Vad kommer han med? Guds rike. Alltså ett rike. Det är politiskt språkbruk. Det är till och med så att Bibeln menar att politik är den här nu, än en gång i den här vida bemärkelsen att forma gemenskap. Att det är någon slags svär eller plats. Eller det är där vi möter Gud. Och det är där vi lär oss älska Gud och varandra. Så efter den här långa parentesen om vad politik är, nu måste vi kasta oss in i dagens predikotext. Och jag ska visa att den har tre aspekter, eller lyfter fram tre aspekter av vad det innebär att kyrkan är politisk. Så låt oss då börja med den första aspekten. Kyrkan är ett folk med en unik identitet. Det är den första aspekten. Dagens bibeltext som vi ska läsa från Jeremia, ett brev som Jeremia skriver då till folket som är i exil. Och det här var ju liksom på 500-talet före Kristus. De bodde i det heliga landet, men han hade förts bort till ett annat land. Och nu ska vi läsa lite de första 7 verserna här, så får ni hänga med. Vi kör lite analogt idag, så det blir inget där uppe. Detta är det brev som profeten Jeremia sände från Jerusalem till dem av de äldste som fanns kvar bland de deporterade, till prästen och profeten och till hela folket, de som Nebukadnessar hade fört bort från Jerusalem till Babylonien. Det skedde sedan kung Jekonja hade lämnat Jerusalem tillsammans med kungamoden, hovmännen, stormännen i Juda och Jerusalem och hantverkarna och smederna. Brevet överlämnades av Elasa, Shafans son, Jemaria, Hilkias son. Det här är inte lätt att läsa den här, ska ni veta. Som av Sidkia, kungen av Juda, sänds till Babylon, till Nebukadnessar, kung av Babylonien. Och så nu kommer då brevet här, nu har en inledning. Det löd, citat. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta er hustru åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli fler där, inte färre. Gör allt för den stad jag har deporterat er till ska blomstra och be till Herren för dem. Till dess välgång är er välgång. Vad då ta er hustrur och dyrligt? Ja, jag ska försöka se om jag kan förklara lite grann vad den här texten handlar om. Sammanhanget blir ju tydligt i den här upprepade frasen. Från Jerusalem till Babylonien. Man kan nästan höra tragedin i de orden. Vers 1 och 4. Alltså den här kungen som man knappt kan uttala, Nebukadnessar, hade krossat Jerusalem på 500-talet. Och de israeliska politikerna hade svikit folket och fört landet in i en total tragedi. Så delar av folket deporterades i olika omgångar. Och nu kommer det här brevet in i den där situationen. De här deporterade hade ju liksom förlorat sin grundläggande orientering i livet. Ni vet, maten, lukterna, högtiderna, landskapet, släkten. Eller att bara komma in så här och få sjunga lovsång om man möter Lasse och Eva som leder. Jag känner mig hemma. Eller om man bor i USA ett år och inte kan äta saltlakris. Känner man sig inte hemma. Och platsen är inte att underskatta. Jag tror den hjälper oss att orientera oss i tillvaron. Och nu var den platsen totalt borta för de här som hade förts bort till ett främmande land. Oj. Där så. Ett extra effekt. Pastorn faller av stolen när vi är chockad. Ja, precis. Vi har tränat in det här. Men bortförandet är också någon slags existentiell kris. Har Gud förlorat? Är babyloniernas gudar starkare? Eller ännu mer kanske. Tycker inte Gud om oss längre? Är vi inte längre det utvalda folket? Så hur kan då den här lilla gruppen israeliter där i det stora främmande landet, hur kan de vara politiska in i den här situationen? Det går väl inte. De har ju inget land. Det står talas om en kung här, men det är någon liten lydkung. Det blir ingen riktig politik. Jo, säger Mia, folket kan ha och kan bevara sin unika identitet. Och minns nu att politik är att forma en gemenskap, att forma ett visst liv tillsammans. Så här har vi den här första aspekten av kyrkans politik som jag vill prata om. Den unika identiteten. I vers 5-7 i det här brevet, som det börjar med bygger hus och så vidare, då försöker Jeremia få de deporterade att fatta att det var inte bara Babyloniens kung som förde bort er. Det var Gud också. Gud har utelämnat er till er galna politik, och det fick de här konsekvenserna. Så Gud har alltså inte besegrat sig, Jeremias poäng. Och han försöker förklara också då att det betyder också att ni får räkna med att bli kvar ett tag tills Gud vill föra er tillbaka igen. Jag ska inte fördjupa mig i den här tanken om Guds dom och hur Gud kan verka genom människor och så. Utan vi lyfter kolla på två andra saker här. Och det är den här unika identiteten, om vi börjar med det. Jeremia manar ju de här människorna i Babylonien till att bli fler. Bli fler där, inte färre. Och här undrar jag om inte han anspelar på det här löftet till Abraham. Och för er som kanske inte har det här lite fräscht i huvudet, så är det så. Abraham, för lång tid tillbaka, Gud gav ett löfte till honom, och det var starten på Guds folk. Det var då det blev ett folk, och Gud valde ut folket. Och Gud säger till Abraham att jag ska göra ett stort folk. Era avkomlingar ska vara som talrika som stjärnorna eller som sandkornen på stranden. Och genom er ska jag välsigna alla andra folk. Undra om inte Jeremia anspelar på detta här. Så de ska ha sagt, de här lyfts unika fram. De är det unika folket. Guds kanal. Guds kanal för välsignelsen till alla andra folk. Och samtidigt, bygg er hus i Babylonien. Slå er ner där. Så här uppstår ju en kreativ spänning. Å ena sidan unikt, de deporterade ska förbli israeliter med sin främsta lojalitet till Gud. De ska ha en distinkt politik, det vill säga vara en viss sorts gemenskap. Å andra sidan, bo bland de andra. Slå sig ner, bygga hus, vara där. Det är väl ungefär som att bo i Linköping men att vara medborgare i Guds rike. Att vara döpt och först och främst tillhöra Kristi kropp, det vill säga kyrkan här. Och bara i andra hand nationen Sverige. Och en andra sak om den här unika identiteten då. Hur ska Israel skilja sig från alla andra folk? För det ska de, verkar Jeremia anta. Och inte genom att stänga sig in i en egen enklav, utan genom att sträcka sig ut till medmänniskan, till fienden till och med. Jeremia uppmanar de deporterade att göra allt. Intressant det var ett litet ord, göra allt. För att den stad jag har deporterat i till ska blomstra. Och be till Herren för den, står det i vers 7. Göra och be för vilka? Jo, för babylonierna som hade besegrat dem. För fienderna. För dem som hade krossat dem. De ska de be för. Deras stad ska de göra allt för. Och vad ska de göra och be om då? Jo, ordagrant så står det att folket ska söka stadens shalom. Och shalom är en hebreisk term som lite mer allmänt syftar då på välgång. Och här i översättningen så har de skrivit att staden ska blomstra. Det ska bli bra och härligt i staden helt enkelt. Men i Bibeln används ofta den här termen också för liksom hela skapelsens förvandling eller räddning. Att det liksom är det fred mellan Gud och människa, det är fred människor emellan och det är fred mellan människa och skapelsen. Undra om det inte är den här andra betydelsen som liksom är trolig här. Det vill säga, de deporterade ska inte göra allt, bara göra allt för fienden, utan de ska dessutom be för den, om den främmande kulturens förvandling och frälsning. Be för stadens shalom. Undra om inte det var lite provocerande. Och sen så förklarar Jeremia sin utmaning då, eller sin uppmaning ska jag säga, att söka stadens shalom med den här korta meningen. Ty dess välgång är er välgång. Och här poängterar han någon slags samhörighet. Om vi tar ett vardagligt plan, om skogsbranden drar fram, drabbar det inte bara grannen utan även mig. Eller tvärtom, inte bara mig utan även grannen. Om vi i Sverige inte har en bra välfärd kommer vi få ett ökat klassamhälle och större fattigdom. Och vad brukar hända i kölvattnet av det? Mer missbruk och mer våld. Och det drabbar oss alla. Och ytterst, om vi talar ytterst, så är det någon slags idé här om att mänskligheten är vävd i ett stycke. Och att Guds inbjudan till räddning också går till den du hatar. Du är riktigt fett och gillar. Så gudsfolkets politik handlar om att vara ett folk med en unik identitet och samtidigt bo bland alla andra. De deporterade de här som hade förts bort. De hade inget eget land. De kontrollerade inte kulturen. De var förskingrade i ett annat land, eller med ett fint ord, de levde i diasporan. Och just därför att de var förskingrade, just därför att de inte ägde det här landet, just därför att de var mitt bland de främmande folken, så kunde de vara ett tecken och ett vittne om att en annan värld är möjlig, om att det är möjligt att leva på ett annat sätt som mänsklighet. Att söka fiendens välgång är liksom helt enkelt ett sätt att föregripa Guds framtida försoning av allt. Evangelium är inte att fienden ska få en dom som den förtjänar. Att de verkligen ska trampas ner. Gud säger sannoliken nej till all ondska och liksom stoppar det. Men evangelium är ju att när Gud kommer in i bilden, då kan fienden förvandlas till en vän. Då kan hat förvandlas till kärlek. Och då kan djupa sår, när någon riktigt har trampat in och liksom förstört, det kan förvandlas. Och det är det på något sätt som folket ska vittna om. Om vi ska komma tillbaka till Abraham då och den här löften om att folket skulle vara en välsignelse för alla andra folk, så kan vi tala om att Jeremia talar om någon slags abrahamitisk kallelse, att vara en kanal för Guds välsignelse. Vara ett avskilt folk just därför att Gud ska komma till alla. Men kom ihåg, så här talar Jeremia till dem som är deporterade. Ett misslyckat folk som har hamnat i ett främmande land på grund av sin vansinniga politik. Så Guds folk är en sann politik, är ett slags hoppets tecken, bara tack vare att Gud gör något vackert av allt som går sönder där. Det är goda nyheter. Den andra aspekten då av kyrkans politik, vad liksom är kyrkans politik? Jo, den bygger inte på lögn. Sann politik skyr lögner. Eller som någon har uttryckt det, sanningen gör oss fria. Vi ska läsa vers 8 och 9 nu, där Jeremia i sitt brev går hårt åt några falska profeter. Han säger så här: så säger Herren Sebaot, Israels Gud: låt inte lura er av profeterna bland er eller av era spåmän, och bryr inte om drömmarna de drömmer. Ty lögn är vad de profeterar för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren. Och Jeremia antyder här två lögner som kan förleda de deporterade i deras situation. Och då får vi liksom, det antyds i det han precis har sagt i de tidigare verserna. Nämligen, en frestelse är att dra sig undan. Skit i den här platsen. Det är inte vårt land. Och ett sätt att inte fejsa det som har hänt, det är ju att nära någon slags lögn om att allt kommer bara bli bra snart. Det löser sig. Vi kommer snart få komma hem. Och Jeremia är ju ganska tydlig med det i början. Nej, ni ska bli kvar ett tag. Och en annan frestelse, det är ju att ge upp sin unika identitet och bli som alla andra. Assimilera, som det heter på ett fint ord. I min uppväxt, jag vet inte hur ni, hur din uppväxt har varit, men då var det ju inte så sällan som det kändes lite pinsamt att vara frikyrklig. Kanske att alltid man ställde sig på klassen och bara, ja. Och kanske har du med mig då reagerat mot detta, eller liksom på något sätt reagerat i det i vuxen ålder. Och kanske tänkt så här: man kan väl inte säga nej till att barnen ska få spela fotboll på söndagar, då hamnar vi inte i det där tramset igen. Eller säga nej till det, eller vad det nu kan vara. Men tänk om det är så att barnen behöver att se att vi är beredda att avstå saker för att ge plats för något ännu bättre. Det allra viktigaste. Jag tror inte vi betjänas av att drömma oss tillbaka till en gyllene tid, vad det nu må vara för dig. Utan det handlar nog om att sörja att det har blivit som det blivit, och så få kraft att leva i sanningen nu. Och det är lätt att säga för den som har sörjt, så är det något otroligt tungt. Men jag tror inte det finns liksom någon annan väg än det. Sörj att det blivit som det blev, och se om det inte finns kraft att leva i sanningen ur det. Den tredje aspekten av kyrkans politik, det är att den här politiken vilar tungt på hoppet. Och för de deporterade handlade hoppet om att återföras till landet efter 70 år i Babylonien. Och för oss så handlade det om Guds slutgiltiga ingripande, att en gång ska hela skapelsen förvandlas. Och så här skriver Jeremia i vers 10-14, liksom sista delen av det här brevet som vi ska läsa tillsammans, eller som vi läser tillsammans. Så säger Herren: först när 70 år har gått för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte och föra er tillbaka hit. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, alltså shalom, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. i vers 11. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. Alla de här tidigare utmaningarna, allt det Jeremia har sagt nu till det här folket, det bottnar ju här i hoppet. Men frågan är då, vad är hopp? Och då tänker jag att hopp handlar om att Guds folk, sannoliken i all sin brist, faktiskt kan vara lite av det världen en gång ska bli. Att det finns förnyelse, det finns möjlighet till omvändelse. Och det finns ju en frestelse att skylla på andra. Ni vet, så okunniga och dåliga politiker som vänder kappan efter vinden. Tänk om vi bara kunde. I fikarummet på mitt jobb, jag jobbar ju som lärare på universitetet, så faller vi ofta in i klagan på studenterna. Nu har jag säkert några studenter här. Får ni hålla för öronen? Att de är så lata och så dåliga. Men då kan jag tänka ibland, men tänk om det är vi lärare som behöver anpassa vår undervisning, tänka om, vara lite kreativa in i den här situationen. Nu är det som det är, vi kan tycka vad vi vill, men kanske ska vi börja med oss istället för att skylla på någon annan. Och Jeremia, han antyder ju här liksom att det viktiga är ju inte att Babylonierna, de var så dumma och de gjorde si och de gjorde så. Utan här står det, ni ska omvända er. Ljuset liksom riktas ju mot Guds folk här. Guds ord kommer först och främst till de egna. För det är Guds folk som ska vara den här politiken som vittnar om att en annan värld är möjlig. Och för de deporterade så handlar ju den här omvändelsen om att liksom leva bland fienden och till och med att forma ett delvis ett gemensamt liv tillsammans med dem, de här babylonierna. Och omvändelsen tror jag blir möjlig eftersom israeliterna inte kände sig hemma. För hemma hade blivit lite väl för liksom självklart. Och nu är tillvaron upp och ner och den är svår att orientera sig i. Och då verkar Gud kunna hjälpa folket att se nya saker. Tänk om det är så att när vi lever i förvirrade tider så är det liksom inte, då kan faktiskt Gud hjälpa oss att se saker som vi inte sett förut och därför också för oss in ännu mer i det underbara livets skönhet. Och hopp handlar också, tror jag, om att ha försonats med tanken att vi inte kan kontrollera framtiden. För om vi inte kan kontrollera framtiden, då gör vi det goda eftersom att det är sant och vackert, inte eftersom det fungerar eller ger framgång. Jag tror när Jeremia skriver jag, alltså Gud ska ge er hopp, så inbjuder han oss att släppa taget och vila i att det är Gud som för historien mot sitt bestämda mål. Lyssna nu kommer jag säga något som jag tror är väldigt provocerande. Det är inte vårt ansvar att förändra världen. Det är Guds. Vi vittnar om Guds sanning, om det Gud gör. Och här finns vår styrka. För när andra tystnar i besvikelser över att ingenting händer, då står vi kvar. Du och jag står där. För vi är inte fångade i någon slags ängsliga och förlamande beräkningar av vad framgång är eller inte är. Vi vittnar. Och för oss kristna så blir det ju tydligt att relationen mellan vad vi gör och vad vi åstadkommer och dess eventuella framgång, det är ju inte orsak och verkan utan död och uppståndelse. Gud, det handlar om det Gud gör och att vi deltar i det. Guds folk söker inte den fientliga stadens välgång eftersom det fungerar, utan därför att det är så Guds skönhet är. Nu har jag ångat på rätt länge här, tror jag, om vad Jeremia säger om kyrkans politik. Nu är det dags att titta på vad är konsekvenserna för den här synen då. Hur kan Jeremia hjälp oss att liksom förstå vad det innebär att vara kyrka och att vara politisk i vår tid. Jag lovar, jag ska inte hålla på lika länge som jag har gjort nu. Så det första som Jeremia kan lära oss är att det här som vi ännu går in för nu, det är inget ödesval. Det kan ju kännas så, men det är inget ödesval. De goda nyheterna är att den mest avgörande händelsen i hela historien, det är ju Jesu liv och död, uppståndelse. Och allt annat är bara små händelser i relation till det. Gud är bergfast. Och ett litet val rubbar inte honom. Så det finns hopp. Det andra är, tänker jag, är att rösta på kyrkan. Om det är så att Jesus är den avgörande händelsen i historien, eller egentligen hela Guds handlande genom Guds folket, och den når sin höjdpunkt i Jesus då. Om det är så, då betyder det att Gud först och främst verkar genom kyrkan. Genom sitt folk, Kristi kropp. Och Jesu närvaro har sitt epicentrum i kyrkan. Visst verkar kyrkan utanför anden, eller utanför kyrkan. Anden verkar utanför kyrkan, skulle jag säga. Det är ingen som förnekar det. Men det är kyrkans politik, det är kyrkans gemensamma liv. När vi organiserar barnverksamhet eller nu vad vi håller på med. Det är det som föregriper och vittnar om det underbara livets skönhet. Staten är del av den fallna världen. Kyrkan är den nya världen. Det betyder att lokala församlingar som oss, titta på er själva, på varandra, det är vi som är politikens centrum. Inte Putin, inte Trump. Och alldeles oavsett vad vi kommer med, status, kompetens och moral eller brist på sådan, så håller Gud på att göra något vackert genom lokala församlingar som vår. Det är ju sjukt. Och typiskt Gud. Om man läst Bibeln eller liksom hängt lite i kyrkan, så vet man att korsets mönster är inte att Gud verkar genom de mäktiga, de häftiga i någon bemärkelse. Utan från marginalen på märkliga sätt genom de obetydliga. Det är som att Gud finner någon slags djup glädje i att verka på det här sättet. Att Gud gör något vackert av all vår synd för världens skull. Det är evangelium. För det tredje, rösta med fötterna. Kyrkans politik är omvändelsens politik. Vi har en möjlighet att visa på att man kan förlåta och att det går att bli förlåten. Men vi kan också vittna om att förlåtelsen har en slags inneboende kraft till förändring. Att vi kan i all vår brist, även om vi tycker att vi är, kanske inte alltid är så bra, så kan vi faktiskt tillsammans visa vad ett vackert liv skulle kunna vara. Vi kan rösta med fötterna genom att fokusera på det vi kan göra istället för att uppröras över det andra inte gör. Vi kan börja i det lilla. Om du oroas över miljön, gör något litet på det området. Och vi fortsätter göra det goda, inte eftersom det ger framgång, utan eftersom det är sant. Vi är inte maktlösa. Och det tredje, eller fjärde och sista. Rösta på sanningen. Det finns otroligt mycket fake news i vår tid. Och kyrkans politik kan aldrig vara Guds hoppfulla tecken om det bygger på en lögn. Så vi behöver därför själva leva i sanning, men också pröva de partier som vi röstar på. Vilka partier vågar tala sant om klimatproblemen? Vilka partier talar sant om välfärden och tillståndet i Sverige? Vilka partier verkar för sann demokrati? Och se upp med lögner om att fly bort eller att bli som alla andra. Och se framför allt upp med lögnen om att vi får ett bättre samhälle om vi rensar bort vissa grupper. Inte minst fienden. Jeremia hjälper oss att förstå att skönhet och sanning finns i att söka fiendens välgång. Och att be att den som stör min tillvaro, den som gör mig rädd, att den ska bli räddad. Evangeliets kärna är försoning. Att hela skapelsen, alla människor, ska bli en vacker enhet i mångfald. Den sanningen ska göra oss fria. Låt oss be. Herre, tack för att du är med oss. Att du har gått med ditt folk i tusentals år, Herre. Och att ingen situation har varit för svår för dig på något sätt. Att du står bergfast kvar. Och vi ber att du ska vara med oss nu när vi går in i den här perioden av val och funderar på hur vi ska rösta och hur vi ska vara politisk och kanske frustreras över hur situationen ser ut. Var med oss och led oss i det, Herre. Låt sanningen göra oss fria. Amen.